God förmiddag alla lyssnare, säger vi, för det är förmiddag när vi spelar in det här, och välkomna till avsnitt 97 av podden om ett hållbart arbetsliv.
Alltså 97, ja.
Mm. Och med oss har vi som vanligt våra två experter, och det är
Barbro Skoglund
och Kaj Skoglund.
Och jag som försöker hålla lite ordning på experterna och ska vara någon slags programledare eller vägvisare eller så. Det är, jag heter Johan E. Skoglund, alla tre kommer från Asian Management i Sverige. Och det är så att 2015 så spelade dansbandet Lasse Stefans in en låt som de hade fått av Mikael Wiehe.
Mm-hmm. Okej.
Okay. Mikael Wiehe var med och sjöng på den låten också. Den heter, har fått titeln Leva tills jag dör.
Leva tills jag dör. Mm. Ja, okej.
Okay. Inte jobba tills jag dör.
Nej, leva tills jag dör. Och jag kom att tänka på den låten när jag såg en intervju här som P5 Malmöhus hade gjort. Men,
apropå Mikael Wiehe.
Just den låttiteln. Pensionsåldern ökar, Karin får jobba tills jag dör.
Ja.
Så man kanske måste ändra låttiteln. Leva tills jag dör, jobba tills jag dör.
Ja.
Det står nämligen så här. Svenskan jobbar. På ett år har genomsnittliga pensionsåldern ökat med mer än 14 månader enligt Pensionsmyndigheten. Under året ökade den genomsnittliga pensionsåldern till 65 år. Själv när många nätet tidigare stod att ta ut allmän pension höjt från 62 till 63, med en analys om beteendeförändringen fattas fram. Och så hade de också intervjuat då 22-åriga Julia Andersson som jobbar på en förskola men tänker sig ett helt annat yrke för att orka fram till pensionsåldern. Och det här bygger alltså på nya siffror från då Pensionsmyndigheten.
Mm. Ja.
Och då gick jag in på Pensionsmyndigheten och plockade fram de där siffrorna, tyckte våra kära experter att det här var ett intressant ämne att ta upp din podd. Vi har ju tidigare pratat om det något kanske svårbegripliga begreppet riktålder, och vi kommer väl in på det i den här podden igen, antar jag.
Någon gång.
Och det är Kaj som sitter med de här papperna nu, så jag antar att du vill börja.
Ja, du har ju redan tjuvat lite grann hur du har tänkt säga.
Då ber jag om ursäkt för det.
Nej, det var ingen fara. Det är bara bra. För det är så komplicerat. Det är ju statistik, och det kan vara ju bevisa det mesta, och det kommer vi snart att se. Men det som du säger alltså, att det har skett en mycket snabb ökning av den genomsnittliga pensionsåldern under 2023.
Ökning, det menar alltså höjning.
Ja, just det. Den genomsnittliga åldern för att börja ta ut allmän pension var 66 år. Och det är en ökning med 1,2 år. Du sa ju det i...
Ja, 14 månader.
Men det blir ju faktiskt det.
Ja.
Så att 14 månader och 1,2 år är samma sak. Och det är ju de här åldershöjningarna som trädde kraft 2023. Och då höjdes ju den lägsta åldern för uttag av allmän inkomstgrundad pension från 62 till 63. Och det här visar ju att pensionssystemet fungerar som det var tänkt. Det vill säga få folk att jobba längre. Det är bara en liten statistik till. Det kan vara intressant att utträdesåldern ur arbetskraften var 64,4 år. Och inträdesåldern var i genomsnitt 21,9 år. Så det är ganska stort. Vi brukar ju tala om att...
Tidigare in, senare ut.
Men den statistiska inträdesåldern är faktiskt så låg som 21,9 år.
Mm.
Det var jag förvånad över. Jag trodde det skulle ligga 22, klart högre.
Ja. Ja. Mm.
Som den sen här... är det en väldigt stor skillnad mellan inrikesfödda och utrikesfödda. För inrikesfödda var den genomsnittliga intjänandetiden till pension nästan 44 år. Men för utrikesfödda var då 22,5 år. Det kan ju stå inte här, men det kan man anta att det kan ju bero på att det är en hel del som kommer till Sverige som vuxna.
Ja.
Och då hinner de naturligtvis inte tjäna in så många
pensionsår.
Nej. Men det är klart att om det här skulle också gälla för yngre personer som kommer in på arbetsmarknaden, så är det naturligtvis oroväckande. Men det ska vi lämna det här. Till sist, som alltid med statistik, så finns det ju en liten fälla. Och det är att innevarande år, då väntas pensionsåldern minska. Genomsnittliga minska. Jo, och det har en statistisk förklaring. För då kan personer i den yngsta årskullen börja påbörja uttag av allmän pension som 63-åringar. Och då räknar man med att det ska medföra en effekt på en minskning med 0,4 år. Men det är ju naturligtvis en tillfällig effekt. Vi ser ju ändå att trenden går väldigt tydligt mot att arbetslivet förlängs för allt fler av nödvändighet. Och då är ju frågan, Barbro, hur hanterar arbetslivet det här?
Ja, det kan man ju undra sig. Det är intressant, alltså jag vill börja hos den här 22-åringen.
Mm.
Hon arbetar på en förskola,
mm.
Johan.
våra Julia Andersson, ja, jobbar på en förskola men tänker sig ett helt annat yrke för att orka fram till pensionsåldern.
Ja, just det. Då har hon, hon är 22 år och har förmodligen gått barn- och fritidsprogrammet. Och säger att för att orka hela vägen. Och då alltså som 22-åring så inser att det här är då ur hennes perspektiv ett tungt arbete. Mm. Eller ett krävande arbete både mentalt och fysiskt. Och då är det så här att, och så till att gå till pension. Mm. Det här ordet pension är ju någonting som vi har ju nu stött på. Vi har hållit på med det här i 25-26 år.
Mm.
Och så ser vi pensionsåldern höjs. Vi har pratat om riktålder, det vill säga för att systemet ska, det vill säga staten förväntar sig att befolkningen ska arbeta längre och längre därför att ja, välfärdssystemet ska kunna fungera. Och det är klart, då krävs det ju naturligtvis att arbetsgivare har koll på läget.
Mm.
För att pensions fortfarande så är det, ja men 65, men hur är 66, 67, 68, 69. Man måste alltså, på din fråga så, en arbetsgivare idag måste ha koll på.
Mm.
Inte bara titta, inte bara börja kolla när de är 55 plus, man måste titta på hela så att säga arbets, vad ska vi säga, styrkans demografiska situation eller vad ska vi säga, förutsättningar. Ja.
För första gången ser vi nu att när man talar om pensionsålder, att nu är det inte 65 som är normen, utan nu börjar bli 66.
Ja, och framförallt, men du har rätt att ta ut den för de då som har möjlighet att göra det. Mm. Och då kan jag bara associera till när vi åkte från Luleås skärgård i is och där det håller på att tina upp på fjärdarna.
Det blir nog vår i år också.
Det blir vår i år också. Fast snön är gigantisk, så var det direktsändning på Ekot ifrån, om vi kallar det för enkelt, vårbudgeten med finansministern. Och en stor del av det handlade om sysselsättningsgrad.
Mm.
Och det handlar om åtgärder. Och det är ju för en gammal komvuxrektor och en som har varit i matchen länge, så är det är inte så att det är nya nyheter, utan det är den typ av, vad ska jag säga, samhällsstyrning som vi har ägnat oss åt. Vi behöver utbilda människor. Hon var väldigt tydlig, nuvarande finansministern, att det här, vi behöver ha människor. Det handlar om, apropå det du sa, att få så snabbt som möjligt de nyanlända på olika sätt och vis att komma i arbete. Och då är SFI, hon nämner alltså svenska för invandrare, en kraftfull åtgärd för att språkligt kunna fungera. Och det här är, det finns också en artikel i någon av tidningarna idag på morgonen när jag läste, eftersom jag läste den här stycket så kommer jag inte riktigt ihåg vilken det var.
Mm.
Men det handlar om att det utökas idag inom inom äldreomsorgen, så är det alltså män som är utrikesfödda.
Mm.
Det här är ett jättebra jobb. Det var alltså en pappa som hade kommit med en familj. Sönerna arbetar nu båda två. Och det var då reportage från det. Jo, det är fantastiskt. Mm. Därför att människor är väldigt tacksamma för det. Och det är alltså ett arbete som ger tillfredsställelse att göra det. Och då kom naturligtvis frågan upp. Ja, men det här med om det kommer fler män inom äldre. Hur reagerar äldre damer på att bli duschade? Och var på det enkla svaret. Ja, för de som tycker att då byter du. Då kommer en kvinnlig kollega. Ja. Och ytterst sällan är det så. Utan det här är utan pragmatiskt beteende.
Det är ju lite grann som diskussion om manlig och kvinnlig gynekolog.
Just precis. Ja, precis.
En parallell till det.
Ja, absolut. Och så att det här så, och det var apropå då att samhällsutvecklingen gör, det vill säga det räcker inte till de som vi, utan vi får fortsätta med tidigare in och senare ut. Och det är klart att behöver man då veta kostnadsmässigt, och framförallt då är vi tillbaka till igen, vad är den viktigaste faktorn oaktat att arbetstagarorganisationer pratar om löner, så är det fortfarande så.
Arbetsmiljö och ledarskap.
Arbetsmiljö och ledarskap. Mm. Vilket bekräftas nästan dagligen i media på olika sätt och vis.
Jag tänkte på det här med tidigare in, eller i alla fall tidigt in på arbetsmarknaden. Jag började tänka på till vad. Alltså det är allt mer uppenbart. Och du satt och tittade tidigare idag på siffror där man nu från statens sida bedömer hur gymnasieutbildningen ska dimensioneras. Och det är ju alldeles uppenbart, och det säger man också, att vi utbildar ju väldigt många ungdomar till arbetslöshet eller till ett yrke som inte finns i den utsträckning. Alltså betydligt färre ska bli samhällsvetare och ekonomer och jurister. Och betydligt fler måste in i hantverksyrken om man ska se till vad det finns för jobb framöver.
Oh.
Sen kan vi ju lägga till AI som är ytterligare en komplicerande faktor som förmodligen, tror jag, kommer att förstärka den här trenden.
Samtidigt som det nu finns listor på vad AI kan ersätta och inte ersätta. Så det är då vad framtidsforskaren inom den branschen.
Vi vet inte.
Ja, låt oss återgå till dimensioneringen av gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning. Det är en mycket intressant faktor. Man har alltså planeringsunderlag från statens, det vill säga länsvis. Och jag, eftersom vi sitter i Norrbotten så råkar jag gå in och titta där. Och där tar man hänsyn till arbetsmarknadens behov. Och det vad konstateras, alltså rubriken för Norrbottens län är: måste bli mer yrkesutbildningar, färre utbildningar mot högskola. Dessutom är det så att man kan alltså universitet och högskoleförberedande, går alldeles ypperligt att göra planeringsmässigt även om man går ett program, ett yrkesinriktat program. Och man talar om vilka, bland annat så är VVS inte intressant. Den är mättad. Och här har man gått in på statistik.
Det var ju intressant. Man trodde ju att alla hantverksyrken...
Nix.
Intressant.
Och det ska vara minst två samverkande kommuner i det här. Men det är intressant att det här dimensioneringsunderlaget och planeringsunderlaget som finns från... Så här, det har inte uppmärksammats på det sätt som man kan förvänta sig nu eftersom det handlar om intag till hösten nu 2024 och intag 2025 då det börjar slå igenom det här. Det är riktigt intressant.
Och nu hör du till saken, eller hur Barbro, du som har kunskap när det är, de utbildningar som behövs mer av, det är dyra gymnasieutbildningar.
Absolut.
Medan det som ska plockas bort är billiga.
Ja.
Så det här betyder ju relativt sett, så det här betyder ju att här står ju kommunerna inför en utmaning.
Ja.
Ska vi fortsätta utbilda till för många till arbetslöshet eller till icke meningsfulla sysselsättningar för att det är det som är billigast?
Eller ska vi faktiskt, för att det här med, apropå det som pågår nu, den stora, du har läst in det på en stor utredning kopplat till om staten ska ta över förstatliga skolan. Och bara som inkast där, vi kan ta det någon annan, för det är intressant. Mm. Det stora problemet är hur rackarn ska man göra med lokalerna? Mm. Vem ska betala dem? Och på vilket sätt?
Men, hur ska man göra en skatteväxling där kommuner har satsat väldigt olika mycket på skolan?
Ja,
det blir ingen rätt grej. Nej. Å andra sidan, även om vi ska återkomma till det, säger man, den reformen skulle ta 20 år.
Ja, precis.
Jag skulle vilja se vilken entusiasm man kostas in över en sån reform.
Och det är 30 år sedan den så kallade kommunaliseringen var. Då jag var i full sving i gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Så att där allting var detaljreglerat timmevis, bara halvtimmevis. Och sen så fick kommunen ta över. Men då sitter vi ju då med de här problemen. För det är klart, vilken kommun vill lägga ner ett gymnasieprogram, det var dit jag skulle till. När du fick friheten att så att säga och att äga de egna gymnasieprogrammen. Och det är klart att gymnasieskola, det är ju en viktig del i så att säga kompetensförsörjnings- och framgångsfaktor och så vidare. Så, och den här nu möjligheten, eller vad ska jag säga, förväntningarna på staten att samarbeta med minst två, det finns förutsättningar i Norrbotten, det finns fyrkantssamarbete sedan många år tillbaka. Men vem vill lämna ifrån sig någonting i förhållande till en annan?
Det är fortfarande så att det här är en ganska mjuk styrning. Det här är ju rekommendationer. Men vad händer om något år eller två när man börjar inse att det är ganska många kommuner som inte vill inrätta sig till det här, inte minst av ekonomiska skäl. Vad kommer då för styrning?
Men å andra sidan så kanske det är då så att, för det finns alltså en faktor. Ja, det är så jobbigt att pendla. Det finns alltså max 2 timmar. Enkelt skriver man i det här planeringsunderlaget. Så att det att pendla Älvsbyns kommun, Bodens kommun, Pite kommun, Luleå kommun, det klarar man sig inom den ramen. Så att, och länstrafiken tuffar på. på sitt sätt. Så att ja, det är alltså en mycket intressant, om vi kallar det för kompetensförsörjningsförutsättning.
både vad gäller utträde och inträde.
Ja, och nu som sagt, det här ska de göra var tredje eller var fjärde år, och det här kom 2023. Och 2025 nu går i skarpt läge, alltså intaget, så här får man gnå på nu.
Och vi får anledning att återkomma.
Jajamensan.
Men har vi något ämne till kommande podd?
Nej, det har vi inte. Du pratade om att du ville prata lite om den där utredningen om skolan. Vi får väl se.
Ja, det är ju, alltså det kommer ju ständigt saker som man vill prata om. Så det kanske blir det nästa gång.
Ja.
Jo, det var rätt intressant att se hur man då...
Vem är det som har gjort den utredningen?
Ja, det är en offentlig utredning.
Men det såg ju ut.
Det såg ju, och den beskriver två alternativa scenarier på hur staten skulle kunna ha ett större inflytande över skolan. Det är det ena alternativet, det är totalt förstatligande. Och det som du sa då, Barbro, det innebär att man ska ta över personal, eller du nämnde lokaler, man ska ta över personal, hela kilivippen.
Det man hade ju en halv mesyr, det var ju det som var tidigare. Alltså, lärarna var ju statligt anställda, det vill säga staten pröjsade lönerna. Men då ingick det ju att eftersom de pröjsade lönerna så bestämde också staten dimensioneringen. Ja. Och det här är ju liksom tulipanarosen nu. Här har man då sedan början av 1990-talet haft möjlighet att själv bestämma över det som huvudman. Och det har du fortfarande, för det petar man inte i. Men hur räcker stålarna till?
Man kan säga att det är inget av alternativen ett återgång till det, utan det andra alternativet är att staten blir inte huvudman för skolan, tar inte över personal och lokaler, utan då ska staten styra, framförallt styra kostnaderna,
ja.
Finansiering, medan kommunerna får vara kvar som huvudman. Det är tydligen en enklare form, för den skulle bara behöva 10 år. Vi hinner nog återkomma till det.
Vi hinner nog
programledare. Ja.
Känner vi oss färdiga med dagens ämne?
Ja, tycker det.
Ja, vi håller på nu i 17 minuter. Så att
vi hade, det brukar landa på.
Ja, och faktiskt det här lite, ett litet spår in eller in. För det är ju så att det här hänger ju ihop.
Mm.
Vilket ju vi brukar påpeka då och då. Ja.
Ja.
Mm.
Och med detta
så säger vi tack och hej.
Tack och hej.
Tack och hej.